Det här har upptagit mitt tänkande lite några dagar, eller på sig, en längre tid faktiskt. Alltså, när lärjungarna är samlade där på pingstdagen innan anden faller, så sitter man ju och hukar, va? Man är ju rädd. Man vågar inte gå ut för att man kommer bli gripen och torterad och avrättad. Kanske det är liksom en oerhört farlig situation. Man vet inte vad man ska göra med det här. Och så kommer anden, och då plötsligt så får de då något slags mod över det här då, som gör att de vågar och gå ut och visa sig öppet, och så kommer förkunnelsen igång. Och in i allt detta så kommer ju då Paulus från Tarsus och styr upp hela den här missionsgärningen. Men de vet ju fortfarande inte liksom hur det här kommer att bli. Och de vet ju absolut inte hur det kommer att sluta. Mer än att det kommer att sluta väl någon gång. Och det vet vi fortfarande inte. Jag sitter fortfarande och tar del av alla nyheter och det här höga tonläget som pågår i synnerhet just nu, och funderar på hur ska det här, liksom, hur kommer det att bli? Hur ska det sluta? Och då, den enda tanke då jag liksom har i detta är ju det som jag sa då på pingstdagen, att jag litar på att Gud har koll på det här. Att det här kommer att bli, och liksom vi är på väg mot det ljusa slutet. Och det liksom den final scene, det kommer att sluta lyckligt. Det är ju löftet hela tiden. På vilket sätt exakt kan jag inte svara på. Och i vilken tid det kommer att ske. Och vad jag också då kommer att få uppleva eller inte uppleva på vägen dit på under den här resans gång, det kan jag inte heller svara på. Paulus skriver till Filippi, församlingen i Filippi, första kapitlet, redan i hälsningsfrasen skriver han någonting som jag tycker är väldigt intressant. Jag tackar min Gud för var gång jag tänker på er, alltid i mina böner och för er alla. Och det med glädje jag ber för er, för ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är som sig bör att jag tänker så om er alla. Jag har ju er i mitt hjärta, både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet, så delar ni allesammans nåden med mig. Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och fria på Kristi dag. Det är viktigt tydligen att växa i insikt och urskiljning, så att man kan avgöra vad som är väsentligt. Den gillar jag. Det tycker jag just nu, särskilt i dessa tider, är en riktig, så att säga, kamp att hålla koll på, liksom, när ska jag lyssna och när ska jag inte lyssna. Men också det här, den som har börjat ett gott verk hos er kommer att fullfölja det till Jesu Kristi dag. Björn Afzelius, den gamle proggan, han skrev en gång, sa en gång att den som aldrig gör en resa kommer snart att betrakta sig själv som norm för hela verkligheten. Jag tror att det ligger något väldigt i det. Ju mindre man så att säga frotterar sig med andra människor eller andra kulturer och ju mer man så att säga lever i någon slags bubbla av det här, desto mer tvärsäker blir man nog på sin egen förträfflighet. Jag har en bekant som när han var ung, han har rest jättemycket. Han har varit i över 70 länder. Och han har ju rest då som sån här backpacker världen över då. Han reser med en ryggsäck på ryggen och så tar han dagen som den kommer. Löser problemen när de dyker upp. Och han har ju sett helt underbara saker alltså. Och varit med om fantastiska upplevelser. Men han har också blivit rånad. Och bedragen, misshandlad han har blivit. Många gånger så har han trott att nu är det slut på resan. Nu blev det inte längre än så här. Och så plötsligt då så har han mött då de mest kärleksfulla och gästfria människorna. Överallt, i alla sammanhang, i alla kulturer har de här människorna funnits. Och det är det som säger han, som han säger, det här är det som gör resandet så fantastiskt. Är det någonting, säger han, som har hänt med mig under detta, så är det att jag blivit väldigt ödmjuk inför livet. Om man vill bli andligt berest så måste man ju naturligtvis inte resa rent fysiskt. Och jag har funderat en del över hur min andliga resa har sett ut. Den har ju pågått ett tag nu eftersom jag är så gammal och vithårig. Alltså på ett sätt så började det här då för ganska länge sedan när jag stött ihop med Jesus utanför Askersund den här vinternatten 1983. Och vid det laget så hade jag inte mött särskilt många människor som hade en öppen kristen bekännelse. Jag hade ännu knappast varit i kyrkan överhuvudtaget. Sen konfirmationen möjligen. Och det kanske var bra. För på ett sätt där då så fick ju Jesus tala för sig själv så att säga. I vilket fall bestämde jag mig där och då för att följa honom, om man säger så. Nu var det här inte någonting han krävde där då. Alltså man kan lätt tro det, att för att få audiens hos Jesus så måste man sedan lova att följa honom hela tiden. Men något sånt fanns inte. Utan det var bara det där mötet den där kvällen. Och sen så var det liksom jag som sprang efter, om ni förstår det jag menar. Och sen då ett halvår senare ungefär. Någon gång 1984 på sensommaren. Så mötte jag människor i en församling som jag insåg hade gjort samma sak. På något sätt så liknar ju den resan, för den pågår ju fortfarande för min del. Den liknar min kompis berättelser om sina resor han har gjort jorden runt. Alltså jag kom också iväg då där. Lycklig och glad, full av förväntan och sög i mig alla intryck och förklarade min tillvaro underbar. Men så kom ju också den där dagen plötsligt när man stod förvirrad och bortkommen på vägen och funderade över om jag nu var tvungen att avbryta det här äventyret. Och om någon vill höra hur det verkligen har varit så kan jag ju berätta, för jag kan berätta fantastiska saker om vad jag upplevt av Guds klokskap och kraft, tålamod och kärlek som har varit liksom överväldigande. Men jag kan också berätta hur jag av andra människor också har blivit rånad i andlig mening. Blivit lurad, bedragen och ibland fått försvara mig för att inte bli andligt misshandlad av någon annan. Men samtidigt där då så har jag varje gång också mött dessa otaliga, kärleksfulla, barmhärtiga människor där jag minst av allt trodde att de fanns. Och sen gjorde då den här resan möjlig att fortsätta. Och den som då som har gett då förintet det jag behövde, och den här resan fortsätter ju då till synes. Och man känner att man blir kanske mer och mer rik på insikt och kanske kan urskilja vad som är väsentligt och oväsentligt i högre grad nu än vad det var när jag var 25 år gammal. På 1960-talet så kom någon gång där tog charterresandet fart. Det hade väl funnits något innan också där, både med buss och flyg och så vidare. Men då tog det fart på riktigt. Alltså charterresandet, sällskapsresandet. Det är det helt riskfria resandet. Där sätter man sig i bussen och åker med bara. Och det är inte så viktigt vart man åker. Utan det viktiga är att alla trivs i bussen. Och allt är ju där då förberett väldigt noga från början. Allt är betalat, det är bokat, beställt i minsta detalj. Det finns bara en sak man inte får göra. Man får inte hitta på några egna äventyr när man är på en sällskapsresa. Utan man måste hålla sig lugn och trevlig i bussen, och man måste hålla på alla rutter och alla tider och även äta den mat som arrangören bestämmer. I annat fall kan man liksom inte följa med. Och i ren fysisk mening så är väl det här en resform som är ganska bra om man gillar det. Och så är man inte nöjd, då kan man ju ta en annan resa. Så. Men som andlig resform är den ju helt topplös. Jag ska försöka förklara varför. Alltså inom alla mänskliga sammanhang där människor interagerar och vill känna tillhörighet, så förekommer det ett visst mått av likriktning. Det är ju mänskligt beteende så. Alltså inom politiken är det ju så. Alltså ska du tillhöra ett visst parti så måste du då tycka vissa saker. Även om du inte tycker så, så måste du tycka det. Och hålla dig till vissa bestämda värderingar. Annars så kan du ju inte vara aktiv för det partiet. Och inom ungdomskultur så råder ju då en ganska strikt ordning vad gäller kläder, åsikter, uttryck, smak och värderingar. Och det ändrar sig ganska snart. Då har man barn och barnbarn som jag har, så det är inte helt lätt att hänga med jämt. Och det gäller vuxna också, så är det ju så att så kan man då, alltså vart man bor, vad man har för jobb, vad man har för vänner. Och så där avslöjar ganska snabbt. Kan man nästan avslöja ganska snabbt bara på hur man klär sig och vad man är intresserad av, vad man tycker om olika saker och så vidare. Det skapas kulturer inom olika grupper av människor som känner att man hör samman. Och ibland kan den här likriktningen gå ganska långt. Och den kan gå så långt att den till och med blir en plåga för oss. Alltså vi kan känna oss mer eller mindre trädbundna till sociala kodex, politisk korrekthet eller grupptryck som vi kallar det. Oavsett vilken livsstil man liksom håller sig med, så är det inte helt enkelt att i alla lägen behålla sin särart om man nu skulle vilja det. Så här är det att vara människa. Det har alltid varit så. Och det är inte så konstigt då att om den här driften eller den här längtan efter likriktning också, om den når in i kyrkan och i församlingar då och då. Men där bör den hållas under sträng uppsikt, skulle jag vilja hävda. För där kan det göra riktigt stor skada. Alltså när den kristna församlingen drabbas av den här bussresementaliteten. Alltså det viktigaste är inte vart vi är på väg, utan att vi trivs i våran gemenskap. Då kan det här bli lite knepigt. Det som jag talade om då, alltså har talat om en annan gång vet jag, den här mentaliteten, kom till oss och bli som vi. Det står ingenstans, det säger Jesus aldrig. Kom till oss och bli så. Alltså det är inte där vi ska vara. Utan i någon mening så är vi ju då backpackers. Och är det så att vi ser oss som någonting annat i första hand, så är det nog som Martin Luther då skulle ha sagt, ett djävulens tjuvknep. Därför att allt då som riskerar den gällande normen, alltså den gällande normen riskerar att bli allt snävare. Och till slut, det är det som händer när kyrkor och föreningar och församlingar och sen när de blir sekter. Då börjar man ikläda Gud de egenskaper som man själv anser sig ha. Varför är jag sån här? Varför tycker jag så här? Jo, därför att Gud tycker det. Eller, alltså man kan gå nästan hur långt som helst. Man iklär Gud, man ger Gud de egenskaperna. Och när det sker så kan man liksom inte välja bort detta. Med mindre att man blir betraktad som en förlorad avfälling. För om jag säger då så att ja, men jag köper inte det här, för det kan inte stämma. Ja, men Gud tycker så. Då är det ju liksom, det finns, du kan inte argumentera mot sånt. Och det är det här som sker då när sekter råkar, det är när de råkar ut för detta, när det går på tok. När Jesus kallar sina lärjungar så väljer han en hoper märkliga typer alltså. Och tittar man i gamla testamentet också på vilka personligheter där som så att säga blir utvalda för att gå Guds ärenden i olika sammanhang, så är det ju ännu mer graverande. Så att någonstans så ligger, ska vi säga, attraktionen i den här kallelsen, tycker jag, ligger i själva resandet. Jesus säger inte, han säger inte till någon av sina lärjungar. Han säger aldrig, följ mig annars kommer du gå förlorad. Det säger han inte. Utan han säger, följ mig. Och de gör som jag gjorde, det kilar efter för att se hur det här blir. Det finns ingen det finns inga förhandlingar kring det här. Det finns inga klara löften, ingen plan eller någonting. Utan de här släpper i princip vad de har för händerna och går. Och jag gjorde ju också det i andlig mening, inte fysiskt kanske. Det är ingen som går hem och fixar till någonting först. Det är ganska uppenbart att de litar på att de i det här utförandet de just befinner sig i kommer att nå fram på den resan som de påbörjar. Annars hade de ju inte gått. De är övertygade om att han som börjar ett gott verk i dem och tagit med som på resan också ska fullborda detta och ta dem i hamn. Nu är ju likriktning och kollektiv identitet och allt sånt där, det är inte alltid detsamma som tillhörighet och samhörighet. Att vi reser tillsammans, för det gör vi, betyder inte att församlingsgemenskapen som vi har den här är en andlig charterresa. För det är det inte. Men vi reser ändå tillsammans. Vi reser tillsammans som Jesu efterföljare. Men vi är andliga backpackers i den här världen. Alla reser också utifrån de förutsättningar man har. Våra ryggsäckar, om man säger så, ser lite olika ut. Och innehåller också lite olika saker. Och när problemen dyker upp, så är vi då skyldiga varandra barmhärtighet. Men ingen av oss är ju bättre rustad för den här resan än någon annan. För där är vi lika. Vi är kallade att följa Jesus. Det är därför, men vi har inte någon mer kunskap eller vetskap om hur och var det här ska bli, mer än det han talar om för oss. Alltså är det här ett vågspel, ett backpackerresa. Som också innehåller ett stort mått av äventyr. Ingen är bättre rustad än någon annan, och ingen kan heller skylla någon annan för bristande förberedelser. Vi reser med vår särart i det vi befinner oss här och nu och ingenting annat. Det första en backpacker lär sig, det är att se vad som är väsentligt när man ger sig utåt. Och det som är väsentligt i det här fallet är inte att vi liknar varandra, utan att vi följer Jesus, att vi lever av nåd. Och att slå vakt om och värna om människors särart ligger ju i missionsbefallningen som jag läste förut. Alla folk. Vilka folk? Säkra folk. Alla folk ska bli lärjungar. Och alla folk betyder ju just alla folk. Vi säger amen där, tycker jag.